Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är landslagsmannen i bordtennis som sadlade om och blev idrottspsykolog. Svenska fotbollförbundet, FC Köpenhamn, Djurgårdens IF, Halmstad bollklubb, Örebro SK är exempel på uppdragsgivare. Han är också engagerad i ungdomsidrott och i hur föräldrar ska uppträda för att hjälpa istället för att hjälpa sina barn. I Holmgren möter avsnitt 188 hör du Johan Fallby, idrottspsykolog. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Johan Fallby, god lyssning. Podden presenteras utav Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Johan Fallby, hur är din relation till engelsk fotboll?
Ja, jag har ju växt upp med Liverpool nära hjärtat. Så det är vad jag tycker är spännande. Sen har jag också varit och besökt ett antal akademier och så där över när jag jobbade på Svenska Fotbollförbundet. Så nej, jag tycker... Engelsk fotboll är ju engelsk fotboll.
Ja, och det tillhör ju tipset extra generationen också.
Ja, absolut. Ja. Kevin Keegan, ja.
Vilken akademi har du blivit mest imponerad av?
Ja, jag var faktiskt rätt imponerad av... Det här är några år sedan, då, men det var Bolton som då var...
Var Big Sams tid då, eller?
Ja, precis. Ja. Och det var, de var lite föregångare och byggde in det här lite med vetenskap och sport science och så. De anställde lite folk med vetenskaplig bakgrund. Och de... Med små resurser så gjorde de väldigt mycket bra saker. Men det här är några år sedan. Det är ju faktiskt, jag vågar knappt säga det, men det är väl 12 år sedan eller någonting när jag var där hos dem. Då. Men annars så tycker jag att ja, det är de jag var mest imponerad över faktiskt som jag besökt.
Du, hur är det som tippare då? Stryktipstippare?
Nej, jag har inte fått någon tröja hemskickad.
Nej, det är inget att skämmas för. Det är svårt. Ja, det är oerhört svårt. Ja. Men jag ska hjälpa dig lite. Tar du kryss i match 13 så behöver du bara ha rätt på 12.
Ja, och det är varje gång.
Det är varje gång.
Det är sen gammalt som man säger nu.
Det kryss i matchen.
Ja, det är bra.
Johan Kellermalm Fallby, född den 18 augusti 1968 i Tyresö kommun utanför Stockholm. Tjenare Johan.
Hej på det.
Gammal storlirare i bordtennis.
Ja, storlirare är svårt att säga.
Var det EM och VM?
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort.
För mig som håller på med korpingis är det en storlirare. Ja, då, okay. Jag var oerhört imponerad av sådana man inte förstår.
Ja. Ja. Det var en fantastisk generation som var där. Det var någon kille, vad hette han? Jag glömmer alltid namn. Waldner, va? Hette han inte det?
Ja, men han är ju 3 år äldre än dig. Han är 65.
Ja, precis. Ja.
Jörgen är 66. Ja. Lind, var han 65 också eller?
Ja, 65. Fyra någonting, ja, ja. Så tror jag. Något år äldre, ja. Där tror jag.
Och Äpplet, han är åldermannen.
Åldermannen, ja. 62 och sånt. Ja, där någonstans. Men ja, de var ju rätt hyfsade de där killarna. Ja. Allihopa du nämnde faktiskt. Det fanns några till, de här Thomas von Schelle och Peter Karlsson och några till som var riktigt, riktigt bra.
Axelskada som stoppade din karriär?
Ja, det började med att jag fick en liten axelskada som gjorde att jag... fick ta en paus och då var jag med i landslaget när det hände. Och sen under den pausen så, alltså det gick ju bra med den tidens mått mätt. Men det var ju vila. Idag hade du ju sjukgymnasterna då, min fru är ju sjukgymnast. Så hon hade nog sagt till mig, du måste träna mer istället. Så det var liksom annorlunda på den tiden. Och någon artroskopi heter det. Mm. Fanns ju inte heller. Så det var ju liksom operera, vi vet inte om det blir bra. Så det tog lite längre tid och... Än vad jag hade gjort idag. Man hade nog fixat det där idag tror jag. Eller jag kanske inte ens hade haft problemen idag. Men sen när man skulle tillbaka så hade saker ändrats. Man tänkte lite annorlunda och gick inte riktigt lika bra. Så då fick jag andra intressen istället.
Ja, då blev du idrottspsykolog istället.
Ja, precis.
Ja, det är, berätta. Det där värps fram och kanske till och med man får liksom lida fram det. Ja.
Är det inte psykologerna som är värst, säger de det?
Ja, min mamma är psykolog och psykoterapeut. Så ja. Att jag
ja, du vet alltså.
Jag vet.
Ja, nej, men det där var ju, jag hade ju alltid haft intresse för alltså, relationer och ja, psykologin då, även innan. Eller medan jag spelade så tyckte jag också det. Jag var ju ganska så arg på mig själv framförallt när jag spelade också. Så det kanske var en bidragande orsak till att man blev intresserad.
Hur var det mot motståndarna då? Skällde du på dem också?
Nej, alltså som jag minns det. Du skulle nog fråga, vi pratade om Tickan här innan. Du kanske skulle ta och fråga Tickan. Ja. Vi hade några fighter kan jag säga. Ja. men nej, jag var faktiskt mest arg på mig själv faktiskt. Och det är min egen frustration som kom ut på det sättet att jag blev arg. Men jag upplever inte att jag liksom var arg så. Man hade ju någon sån här motståndare som man inte riktigt tyckte om att spela mot och så. Men det var nog mest att man vände det inåt och att man visar frustrationen utåt med något kastat rack kanske. Eller att de svordom kanske också i någon riktigt dålig dag.
Det är ingen bra, min erfarenhet är att det är ingen bra sport att vara arg i bordtennis.
Nej, det är ju en fin motorisk idrott. Ja,
några smashar lite utanför Hagen och Gilska och sen är du till elva nu bara också. Va? Ja. Så nu kan det vara ganska kört.
Det kan vara kört då, ja, som det är nu. Nej, men det stämmer nog. Men jag tycker faktiskt att jag växte upp i en fantastisk miljö. Jag tycker att det här bordtennislandslaget är ju en av de bästa landslag alla kategorier som vi någonsin har haft. Det var ju otroligt att få vara med en liten del av resan där och jag brukar säga, det är många som säger så här till mig, ja men fasken, otur du hade som var just då. Nej, men jag hade nog tur som kom just då, för otrolig sparring och man fick ju lära sig mycket av de där riktigt duktiga då, så att nej, jag tyckte det var en otrolig resa, en spännande resa och jag tror det var ganska bra att bryta när jag gjorde också för att jag...
Hur gammal var det då?
Ja, tusen, nu börjar ju tiden gå. Jag kan säga att jag spelade min sista match där i slutet på 90-talet och då, alltså så 30, då hade jag spelat i Tyskland några år i andra divisionen i Tyskland och jag slutade väl satsa där med den här skadan där, alltså 22-23 någonstans där.
Men du fick ju vara med och se när vi rev den kinesiska muren på nära håll i Dortmund.
Absolut, ja, jag var inte med på det VM:et, men det var ju de krokarna när jag var med i landslaget och nära landslaget, så att det är... Jag var med och spelade i New Delhi där vi förlorade finalen då, fick sitta på bänken på VM-finalen där, kineserna, och sen Gio Wallner förlorade mot Yang Jieliang i finalen i en otrolig, en av de bästa matcher jag sett i bordtennis då, han förlorade med 3-1 i finalen i singelsen då. Men det var där det började, sen 89 och 91 där, och sen ja, det är ju historia resten. De rev ju den kinesiska muren.
De gjorde det. Du spelade inte med Nabb, va?
Jo.
Nej.
Jo.
Appelgren har sagt till mig att det är bara ett handikapp för oss som har Nabben, men jag upplever inte så. Jag tycker det är jättejobbigt.
Nej, men jag hade ju faktiskt det på backen. Jag hade det, under ett år hade jag också på forehand, så jag dubbelsoft under ett år. Men Äpplet där, alltså, med tanke på hur bra Äpplet var, så han tyckte inte riktigt om att spela mot mig. Det får du fråga honom något annat tillfälle.
Ja, jag ska ta upp med honom.
Jag lyckades slå honom några gånger, ett par gånger där. Men så jag tror inte han riktigt tyckte om att spela mot mig, eller min spelstil ska jag säga då.
Ja, vi spelade för några månader sedan han och då mötte jag över Nabb. Och då sa han, nej men det är bara en nackdel för de som har Nabben. Jag får ta honom med det.
Nej, jag funderar faktiskt, jag har någon kompis här som jag har spelat med, eller som har frågat om jag vill lira lite grann. Så jag har sagt att jag ska åka in och köpa ett rack här nu. Jag har inte hållit ett rack på några år. Men se och ta upp det lite grann nu när man börjar komma upp i åldern.
Och fotbollskarriären, största höjdpunkt var när Glenn Strömberg gjorde tunnelborre på Öland.
Ja.
Va?
Hur vet du det?
Ja, jag känner till saker. Glenn Strömberg, nej, jag åker ju morgon varje vecka. Ja, ja. Så jag vet att du berättar och därför fastnar det.
Ja, ja. Ja, men det var ju på någon, vad heter det, Victoriadagen där nere. Och då var det någon sån här kändismatch. Och jag har ju aldrig spelat fotboll, så jag fick vara med 3 minuter där inne. Pingislandslaget mot någon kombination. Och där var ju Glenn och ja, jag var inne i 3 minuter. Han slog ju en tunnel och sen så sprang han ifrån mig och så filmade han en straff där då efteråt. Precis som en känd tidigare Italien-match.
Ja, just det. Han gjorde mot Tjeckoslovakien på Råsunda också.
Ja, just det.
Den har fått äta upp. Ja, ja. Ja.
Men det här var bara det att han var ju 5 meter ifrån mig när han gjorde det här. Så att
men han fick straffa.
Jag kommer inte ihåg hur det var där. Men jag kommer ihåg att jag blev utbytt direkt efter.
Men det var nog inte på allvar.
Nej, absolut inte. Det var min fotbollskarriär där. Det var de där 2,5-3 minuter på någon plan på Öland.
Vad var favoritämnet i skolan då när du gick i Tyresö?
Ja, gud, vad var det? Men jag, historia tycker jag, tror jag nog skulle komma högt på den listan. Så det är jag fortfarande historieintresserad. Så läs lite någon bok ibland och se lite historiska filmer.
Vilket är det borta? Är det Romarriket eller är det andra världskriget? Eller vilken del av historien?
Träffar ju rätt på de där.
De får,
ungefär. Någonstans där. Ja, men kända personer på olika sätt och vis. Jag är lite fascinerad av både lite grann med det här religionens inflytande på dagens samhälle, och det är ju ganska aktuellt idag med alla oroshärdar som finns i världen idag. Det är ju mycket religion och det är makt och pengar och sådana saker. Så ja, det blir ju krig och alla möjliga saker där som det hamnar i till slut.
Hur var det växa upp i Tyresö på 70- och 80-talet framförallt?
Ja, jag föddes i Tyresö och så flyttade till Östbergahöjden under några år. Sen flyttade vi tillbaka när jag gick i 3:an, har jag för mig att det var. Nej, men det var bra där ute. Tyresö Brevik, man åker förbi slottet och ut på en halvö som på den tiden var bara, det var ju i stort sett bara sommarhus där ute, och så bodde vi där helårs då. Det var några få till. Så där ute var det ju långa avstånd till kompisar och så vidare, men man cyklade, man träffades, åkte hem till varandra efteråt och höll på, lekte väldigt mycket idrott. Vi spelade mycket minitennis och lite fotboll blev det när man var lite flera, men det var inte så mycket för vi bodde ju så långt ifrån varandra. Men ja, rörde på sig rätt mycket faktiskt. Och sen kom ju pingisintresset ganska tidigt också. Så att, en bra uppväxt måste jag säga. Två idrottsintresserade föräldrar. Min pappa ju spelade hockey i Djurgården bland annat. Och min mamma höll på med gymnastik ända tills de började med de där jäkla bollarna, som hon sa. Det tyckte inte hon var så kul. Alltså. men att de hela tiden uppmuntrat så här aktivt, en aktiv livsstil och så. Så att, det var väl det jag höll på med. Jag tror inte jag satt stilla så jättemycket egentligen, utan rörde på mig hela tiden.
Du, och sen så kom du in på pingisen då, men sen efter det då, efter din axelskada, du kände att du inte riktigt kom tillbaka, så blev det idrottspsykologi. Du har läst det på universitetet. Ja. Vad är det för skillnad på idrottspsykologi och vanlig bondpsykologi?
Ja, man kan väl säga att idrottspsykologin, det är ju en gren av den vanliga psykologin. Och när jag började läsa, då var det ju väldigt mycket så mental träning, det var lite unestål och band och sådana saker. Men man kan väl säga att slutet på 90-talet, början på 20-talet, så började det ta fart, och man närmar sig ju mer och mer den, om man säger, du sa bondpsykologin, jag kan väl säga den vanliga eller allmän psykologin då, kan man säga. Men så idrottspsykologin idag, det är ju en gren av psykologin i stort, kan man säga. Och både forskning och, om man säger, tillämpningen, användningen av det är ju väldigt lik, som till exempel, jag har ju en utbildning också i KBT då, alltså kognitiv beteendeterapi, och då jobbar man mer och mer med metoder som gränsar där. Så att jag tycker inte att det är så mycket skillnad egentligen. Man utgår ju från grundläggande från samma teorier och så vidare. Men sen så försöker man då anpassa det till en ganska specifik miljö. Och då kan man ju säga att elitidrotten är ju en ganska underlig värld, kan man säga. Det är en ganska sluten värld och det blir lite speciellt att leva i den på olika sätt och vis. Så på så sätt så tror jag inte att det finns så många andra miljöer som har de utmaningarna som finns där. Men sen finns det andra utmaningar som är lika svåra i andra miljöer, vill jag understryka. Det är inte så att det är jättemycket svårare bara för att man är i den miljön, såklart. Men där är väl det som är specifikt med det.
Hur går forskningen till inom idrottspsykologin, så att säga, för att föra framåt den? Jag menar, det är svårt att vara konkret. Det går inte att mäta i centimeter sådär. Fysiken kan du ju mäta. Mm. Du sprang 10 sekunder förra veckan och sprang på 9. Bra jobbat, va?
Ja.
Men det här är ju lite mer subtilt, ja, på det sättet.
Fluffigt skulle nog någon säga.
Ja, men hur går då forskningen till? Alltså, forskning är ju resultat man testar. Va? Hur går den till?
Nej, men man, det är ju som i all annan forskning. Man kanske har en grupp som man utsätter för någonting, och så har man en kontrollgrupp som inte får den här behandlingen eller inte utsätts för den här saken. Och så försöker man jämföra och se vad som händer där. Men det här har ju varit, just mätningen av psykologin inom psykologin har ju varit, hela vetenskapen i psykologi har ju varit utsatt för den problematiken, just med att inom naturvetenskap så kan vi ju mäta, och vi kan väga och mäta och se att det blir större eller mindre och ökar och minskar och så vidare, men det går ju inte på samma sätt inom psykologin. Så att jag tycker också att man får ta med subjektiva uppfattningar om att det här har blivit bättre eller sämre, och man får göra sådana tester där man frågeformulär och så vidare, där man frågar hur de har upplevt den här förändringen eller den här det man gör då, men det man utsätter dem för, om man ska använda det begreppet. Så det är väl, ja, men det där är ju utmaningen i psykologin, men idag så går det ju också ganska mycket framåt, där man mer och mer får ihop det biologiska med det psykologiska och så vidare, så det sker en stor utveckling inom området också. Men tittar man i idrottspsykologin så är det ju väldigt mycket, jag tycker man jobbar väldigt mycket praktiskt. Du har ju sådana saker som ledarskap eller kommunikation eller den typen av saker som jag jobbar med. Men också då det man kallar för till exempel exponering. Det vill säga, är du väldigt nervös inför en match, då ska du inte springa och gömma dig och undvika den situationen och ta till massa konstiga beteenden, som exempelvis kasta racketar eller bli arg på sig själv. Utan då ska man utsätta sig för den här situationen och öva på att lära känna vad är det för signal jag ser hos mig själv innan det här händer eller när det börjar, och vad händer under själva händelsen när jag utsätts för den här stressen och det här dåliga beteendet då, eller det arga beteendet eller vad man ska kalla det för. Och sen då lära sig att förstå det här och att acceptera den situationen man är i och inte vara rädd för den situationen, och exponera, säger man då, personen för det här. Så det är väldigt praktiska saker, även om man i botten har en forskning som säger att det här bör fungera för ganska många i varje fall. Och så testar man sig fram då på det sättet.
Manage your fear, eller vad heter det på engelska?
Ja, precis. Mm. Precis.
Du, det handlar om rädsla naturligtvis. En rädsla att inte lyckas, att inte räcka till, att inte vinna, prestationsångest och alltihopa. Ja. Och hur olika är vi där?
Ja, men vi är ju väldigt olika, så en metod, och det är väl det som, alltså en metod som fungerar för en behöver inte fungera för andra, och det är väl därför man tänker det här idrottspsykologins vagga med mental träning, alla skulle visualisera och bilda sitt inre rum och de här bitarna, det har ju visat sig att det fungerar ju inte helt enkelt för alla, det fungerar för några få. Men det är också lite omvänt idag, att istället för att då ligga där innan och förbereda sig och försöka bilda sig mentala rum, det har ju nästan visat att det kan förstärka rädslan istället, för att du ligger där och så sitter du i en väldigt lugn situation, så kan du, det kan hända alla möjliga saker i den situationen sen i den samma situationen när du kommer ut i praktiken sen. Så idag har man ju vänt på det här, och idag ska du exponera dig i den situationen och öva på att stå i den situationen och hantera det där du står. Så att det har ju hänt väldigt mycket inom idrottspsykologin, hur man tänker utifrån den här gamla metoderna som man använde för 30 år sedan, någonting sånt.
Du kan ju styra ditt tänkande. Jag tror vi tänker 64 000 tankar under en dag, men det bästa för oss är att vi bara kan tänka en i taget. Och det sägs att det går att lära sig att tänka rätt. Hur lär man sig att det är en träningssak att tänka rätt? Carolina Klyft berättade om det i podden. Hon hade fått fel tankar en gång i Norge inför första häcken. Ja. Och då hade hon snubblat på tredje. Ja. Sen dess har hon inte tänkt så, sa hon. Och då har inte gått så. Eller. Så att, tankens makt är ju stor.
Ja, det är det ju. Både och skulle jag vilja säga. Jo, men både och skulle jag vilja säga. För att just det med att styra tankar har ju visat sig vara svårt. Det kan fungera för vissa. För Karo i det här tillfället då, så funkar det ju då. Men min upplevelse är att det är väldigt svårt att försöka, nu måste jag tänka rätt. Och det i sig skapar en stress. Och det blir också kanske lite en kamp. Nej, jag får inte tänka så. Och nu kom den tanken ändå. Men jag får inte det. Och så blir det en sån här, en pingpongmatch med tankarna där. Det kan ju nästan övergå till ältande och att det blir jättejobbigt om man fortsätter med det här. Så ja, tankens kraft är ju stor, men jag tycker samtidigt att man ska lära sig att leva med de tankar man har och de som kommer. För du kommer att utsättas för det här häckloppet eller den här pingismatchen eller vad det nu är för någonting. Det är ju därför du tränar. Du vill hamna i den situationen och den kommer alltid komma tillbaka. Och det innebär att du måste faktiskt acceptera de tankar som du har. Och om du börjar försöka stoppa dem så startar den här
kampen. Ska vi välkomna de negativa tankarna?
Ja, faktiskt. Och egentligen, jag brukar säga det, alltså egentligen kan du ju tänka vad du vill. Du behöver inte bli en sämre tennisspelare för att du tänker att du är dålig. För det är först när du agerar på tanken eller låter känslorna och tankarna ta över handen så att du inte kan vara medveten om vad som händer och du känner att du inte kan acceptera där du står eller blir rädd för de här tankarna och börja ändra ditt beteende. Det är då tanken får ett liv. Men så länge tanken bara finns uppe i ditt huvud så, jag har inte en aning, du kanske sitter och tänker att du är en fullkomlig idiot här nu. Du ser ju lite undrande ut när jag pratar faktiskt. Nej, nej, men du förstår, jag har ingen aning om vad du tänker. Nej. Men om du börjar säga, men du Johan, du är ju faktiskt väldigt konstigt här. Jag håller absolut inte med dig. Då kan jag börja förstå någonting om vad du tänker och så vidare. Men så länge du bara tänker den här tanken och inte agerar på tanken så kommer inte jag att veta om det. Och då är det hos dig. Och då gäller det för dig att jag vänjar vid de här eller accepterar dem och vet att de finns. Och jag kommer i den här situationen nästa gång jag tävlar igen och då kommer det här hända igen och jag behöver inte vara rädd för det. Det är mitt sätt att vara och det är mitt sätt att agera. Men det är där du börjar förändra ditt beteende utifrån dina tankar och känslor som det här kan få negativa konsekvenser. Eller tvärtom, positiva konsekvenser såklart. Om du nu bara tänker att för tusan, det här är jag, så här funkar jag. Och sen så accepterar du det och sen så kan du faktiskt effektivisera ditt sätt att arbeta för att du inte är rädd för det här längre, den här situationen då.
Kan man lära sig att skratta åt sina tankar? Nu kommer den här dubba tanken. Precis när jag ska starta så tror jag att resårbanden ska gå av. Jag kommer snubbla på kortbyxorna. Alltså kan man lära sig att skratta åt sina knäppa tankar?
Ja,
den negativa tankar eller vad det nu är för någonting.
Ja, det egentligen ibland önskar jag att man kunde göra det. För elitidrotten är så himla allvarlig. Och jag menar, ibland undrar man ju varför ska de vara så allvarlig för? För folk är ju där för att de tycker det är roligt och för att de vill utvecklas och bli bättre. Så ibland så önskar jag att man kunde göra det. Ta ett steg tillbaka och bara garva åt hela situationen. Det hade ju varit väldigt befriande egentligen. Och jag tror inte att det är farligt att ha roligt när man presterar och så vidare. Utan det där tror jag är en gammal myt att man måste vara så allvarlig. Det är så viktigt och vi måste se allvarliga ut och sådär. Det tror jag är en myt. Är det en vana eller en kultur som har växt fram? Så att ja, ska vi inte testa det nästa gång? Vi går ner och bara garva när vi ska prestera.
Ja, 10-10 skiljer. Det är roligt. Ja, nu är det jag ska missa. Det kom den tanken igen. Tänk om jag surfar ut nu.
Ja, precis.
Ja. Fredrik Rosengren som var förbundskapten för tennislandslaget och han har haft många tennisadepter. Han sa, jag intervjuade dem här i podden, så sa han när han spelade en tränare med någon, så sa, idag känns det bra. Så, skit hur du känner, sa han till dem. Utan spela bara, va?
Ja.
Så att just det här att det är väl lite så, det känns bra idag. Vilket mysigt. Så, det har inte så stor relevans alla gånger hur man känner.
Nej, det behöver inte ha det. Men om du inte kan koppla från det eller acceptera då situationen som den är, då kommer det kunna ha betydelse. Och så, man ska inte negligera det heller. Men det är ju en process att lära sig. Och det blir ju liksom en motsats egentligen då. Att, om du vågar acceptera att du är rädd, då kommer du prestera bättre. Men börjar du lägga märke till att du är rädd och agera efter det, då kommer du sannolikt prestera sämre i varje fall. Så det är ju lite en motsatsförhållande där. Och det låter, när man berättar det här för idrottare så tänker de flesta att men det där är ju logiskt. Varför har jag inte tänkt så förut då? Och en del har lite svårt att släppa det här, för en del är till och med rädda för att inte vara rädda. Jag måste ju vara nervös, jag måste ju må lite dåligt. Nej, oftast är det ju inte så. Utan då kan man bearbeta det också. Så.
Är det någon skillnad på individuella idrottare, som i ditt fall var bordtennis, eller lagidrott? Du har ju varit i FC Köpenhamn, du har varit i Djurgården, du har varit i Halmstad, Örebro. I Svenska fotförbundet var det väl 10 års tid, va?
Ja.
Så att du har jobbat både... Du har erfarenhet av både och. Ja. Är det någon skillnad på idrottspsykologin och hur du arbetar med adepterna individuellt jämfört med lag?
ska man generalisera? Det har varit mycket fotboll, men jag har jobbat hela tiden med enstaka eller med individer då, i individuella idrotter. Men ska man generalisera så är jag tror det håller på att förändras lite, tror jag. Men det är ju så att lagidrotten är ju mer skolad i en grupp på något sätt och har svårare att vara, tycker jag, ofta vara självmedvetna eller veta varför jag gör det här och så vidare. Undantaget är ju målvakter då, såklart, som har oftast en relation med sin målvaktstränare, och då är de bara 2-3 stycken och så är det en tränare. Men de som spelar ute på en 11-mannaplan eller en hockeyplan eller vad det är, där blir det mer gruppbeteenden och mindre självmedvetenhet. Jag tror ju så, när det gäller de bästa i lagidrotterna, så har de oftast knäckt koden och de har ju liksom hittat sin individuella roll eller självmedvetenheten på ett sätt som går att jämföra med individuella idrottare. Men generellt sett så tycker jag att tidigare yngre individuella idrottare kan mer om sig själva och sin idrott än vad lagidrottare kan. Om man generaliserar. Och det tror jag beror väldigt mycket på kulturen. Det har inte så mycket på beroende på vilka personer som väljer eller hamnar i lag och individuellt. Så där. Det tror inte jag. Utan man skolas in i en kultur och ledare agerar på ett visst sätt i en lagidrott ofta. Men som sagt, jag har en känsla av att det här långsamt håller på att förändras. För att kraven i lagidrotterna förändras. Och det blir också mer och mer fokus på individen. Som det inte var för några år sedan. Med de här fixstjärnorna, på så här otroliga fixstjärnor som det finns idag då. Så att jag tror att det håller på att ändras. Och jag tror att det är nödvändigt för att vi ska få ytterligare någon lagidrottare. Att bli ännu bättre, kan man säga. Sen så är det ju också andra beteenden som jag tycker är vanliga. I lagidrott kan du springa med och gömma dig lite grann i laget. Och det kan du inte i det individuella. Men å andra sidan har du utmaningen i lagidrotten att du ska samarbeta med de andra. I individuella idrotten så står du där själv och presterar du bra, men då går det sannolikt lite bättre. Presterar du dåligt så går det riktigt dåligt. Så där, det är liksom olika utmaningar i de här idrotten också. Mm.
Hur skulle du beskriva vinnarskalle? Vad är vinnarskalle och vilka har vinnarskalle och hur ser det ut?
Ja, det ser ju väldigt olika ut. Men för det första så, jag tycker att vinnarskalle är ett sådant begrepp som jag har väldigt, väldigt svårt att acceptera att använda.
Vad ska vi kalla det?
Men man gör ju det i folkmun, så vi får ju acceptera att det finns där kanske då. Men myten om vinnarskallen, att det är någonting... Ja, man ska vara arg till exempel, som vi pratade om tidigare här, eller man får inte ha roligt, eller man ska slå klubban i sargen när man har förlorat, och man ska vara sur i hela bussen på vägen hem, och man ska vara aggressiv. Alltså det här, det är ju inte vinnarskallen. Vinnarskallen för mig är ju den som alltid gör sitt bästa. Den som ställer upp för sina lagkamrater eller gruppen då, när man tränar och man är individuell. Att man finns där och både som bra träningskamrat och kompis och så vidare. Och att man, oavsett vad som händer under prestationen, man fortsätter bara. Det spelar ingen roll om vi ligger under eller vinner eller förlorar eller vad det är för någonting. Så jag bara fortsätter och jag har ingen tvekan. Man är den som är självmedveten och tar reda på det man behöver ta reda på. Nu har jag har fått en bristning i baksida lår här, men hur ska jag undvika det i framtiden? Eller man söker den kunskapen man behöver. Då man är noggrann med det man gör. Det är vinnarskallen för mig. Så den här myten om att man ska vara arg och så är man vinnarskalle då, det är nog snarare lite grann, om vi går tillbaka till vad jag berättade om mig själv, att det är min frustration som kommer ut. Och det är jag som blir arg på mig själv eller kanske vill visa att, men så här dålig är inte jag för omvärlden eller någonting sånt. Och det är bara dålig, alltså för hög stress och frustration egentligen som man visar då. Så det är inte vinnarskallen för mig, utan det är mer det här andra som jag pratade om då. Noggrannheten, envisheten, aldrig ge upp, och de här som gör att man får detaljerna klart för sig och får marginalerna med sig i slutet. Det är en vinnarskalle för mig.
Mm. Vissa vill ju vinna, verkligen vill ju vinna mer än andra. Jag menar Björn Borg till exempel, som vi tar min stora hjälte. Va?
Ja.
Jag menar,
Men han, jag vet inte om det är en myt eller inte, men han bestämde väl sig. Han betedde sig väl lite dåligt när han var yngre. Och sen så bara, nej, jag vinner inte på det här. Så nu lägger jag ner.
Nu blir man helt tvärtom istället.
Helt tvärtom.
Med Iceborg. Ja.
Och då är det ju så att då har ju han listat ut vad som är bra för honom. Han är självmedveten och så vidare. Och där har du ju en vinnarskalle. Och det är väl samma sak med Ingmar Stenmark. Ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Alltså, de har ju listat ut de här sakerna, så det är ju få som inte gör det som är vinnarskallar. Och även då Peter Forsberg som ofta när han skulle slå han på käften, domaren,
och vad det var.
Ja, precis. Ja, igen en fet smäll. Alltså, titta på hur hans karriär utvecklades. Det är klart, han var ju arg och besviken där. Och det får man vara, det är inga problem. Men det går ju inte att vara det medan matchen pågår. Eller gå omkring och vara sur på Börje då i 10 år där för att hämnas eller någonting. Alltså, då är det är inte vad vinnarskalle. Då är man ju lite dum, höll jag på att säga. Bara, ska man säga så.
Ja. Men kan ilska vara en bra energi ibland i idrott? Det är en kort energi. Nu går inte att springa varje maratonlopp, ja. Men nu kanske blir arg. Ja, det blir säga, tackla inte Peter Forsberg, för du väcker honom, va? Ja. Nu åker han och sover där, låt honom sova. Alltså, ja. Förstår du, ilskan kan ju vara...
Ja, ja, men det där kan ju vara kortsiktigt så. Men det är ju, ja, så länge du kan kontrollera det. McEnroe är ett sånt klassiskt exempel. Han slog sönder någon här i Stockholm Open och flaskor och grejer och så, va? Och så gick han ut och bara briljerade efteråt. Och då har de ju lärt sig ett system då. Jag tror ju att det systemet blir ganska jobbigt efter ett tag, att det tar energi och så vidare. Men människor är olika, det kan fungera för några, men jag tror inte att det är att rekommendera för det stora flertalet, utan då blir det nog mer belastning än att det är en vinst i det. Så att undantagen, ja, absolut. Eller att man kanske behöver den lilla energikicken. Det är ju, vet man ju, när det blir ett derby så ökar intensiteten. Så vet jag inte om kvaliteten ökar alltid då, men det blir lite mer intenst och folk liksom är lite mer tända, då, eller man ska kalla det för, och går in och kanske då springer någon extra meter eller tacklar lite hårdare. Och så här, ja, då kanske man kan vinna på det i vissa fall.
Psykologin, det mentala, har ju blivit viktigare och viktigare, och fler lag, sporter använder sig av det. Alla i stort sett på elitnivå numera. Hur är yrkes, alltså hemligheter, har ni yrkeshemligheter? Alltså, Johan Falby, han säger så där, tittar på hans lirare, vet du. Och det har din kollega har, han säger något, jag kommer på den där. Det där var en bra formulering. Jag ska, alltså, förstår vad jag menar, ungefär som en tränare håller ett brandtal. Du kommer ihåg Herb Brooks inför Salt Lake City, eller inför Lake Placid, finalen mot Sovjetunionen. Han sa, vi förlorade 99 gånger av 100, men idag är det den 100. Alltså, hur mycket sådana där tal har för dina...
Ja, men det är ju så här, alltså,
vad kallar man för? Adepter? Ja, vad säger man?
Ja, spelare, idrottare. Ja. Sådär. Jo, men det är klart att jag har ju min hemliga formel, och bara ni ringer till mig här nu, du visst har telefonnummer efteråt, va? Så det kostar ju naturligtvis jävligt mycket då, men
du är bra, va?
Jag är jävligt bra, och jag har ju mina hemliga metoder.
Det är som en stjärnadvokat, va?
Ja, lite bättre så faktiskt. Ja, dubbel stjärnadvokat. Nej, men alltså jag tycker, alltså, har man läst psykologin och så vidare och man integrerar det, alltså det finns inte så mycket hemligheter. Jag tycker snarare så att vi är ett gott gäng med duktiga idrottspsykologiska rådgivare i Sverige, och vi ringer till varandra och frågar och hjälper varandra och så vidare, och har en bra dialog för att utvecklas och så vidare. Det finns ingen dunderhåning att dela ut, utan det är precis som vilka träningsmetoder som helst. Så att jag har inte någon dunderhåning att dela ut.
Men om du möter, säger vi nu Örebro, va? Ja. Ja, och det värsta Örebro vet nu är väl Norrköping, va?
Ja.
Gnälldels där. Ja, inte det en match i match mellan dig och psykologen i Norrköping? Va? Det måste det bli, det måste ju gå. Du kan vara idrottare, det är klart.
Jag ringer upp Daniel, det är ju Daniel Ekvall som är där. Och jag ringer upp Daniel
dagen
innan.
Efter matchen har vunnit eller innan?
Nej, jag ringer upp innan, så gör vi upp matchen. För det är ju bara vi som, det är ju oss det hänger på. Nej, men det är klart, jag gillar ju att vinna också. När man jobbar i elitidrotten så är det ju det går ut på. Det är ju underhållningsindustrin och så vidare. Så det är klart man vill göra det. Men jag känner inte att det är så pass att jag ringer Daniel efteråt och hånar honom eller så. Och det har ju varit svårt
på slut. Nu, vet
du, det har varit svårt nu när Norrköping har varit så bra också. Så, att det så jag håller mig lågt. Nej, men det finns inga hemligheter. Vi har ju våra sätt att jobba med, och jag är lite bättre på vissa saker och någon annan är lite bättre på några andra saker.
Vad är din styrka som idrottspsykolog? Man kan säga så. Man kan ju säga till en fotbollsspelare att han är snabb, stark eller vad det nu är. Vad är din styrka som idrottspsykolog?
Oj, det var en bra fråga faktiskt. Jag vet inte. Nej, men lika hetsig som jag var när jag spelade själv, så lika lugn är jag nog nu. Så jag är nog ganska bra på att analysera och liksom sätta fingret på punkter då, vad det gäller beteenden under match till exempel, eller om det är någonting i en gruppdynamik sådär. Så tror jag att jag är ganska duktig på den analysfasen. Och sen så är jag otroligt intresserad av människor. Jag tycker om att sitta och lyssna på både positiva och jobbiga saker som man stöter på spelarna eller idrotterna eller vad heter det, tränarna man jobbar med. Så att jag är väldigt intresserad av att av människor helt enkelt i den situationen där, bland elitidrottare och föräldrar, idrottsföräldrar som jag också jobbar med och så vidare. Så, att, så där tror jag nog är lite av styrkorna, tänker jag. Får fråga någon annan där också.
Ja, ja, jo,
mycket frågor på den här till andra.
Jag har säkert en uppfattning om dig själv också som alla andra.
Ja, det är svårt bara. Självanalysen.
Självansakan är inte alltid helt lätt. Men du, samarbetet med tränaren.
Ja.
Alltså du har haft Ståle Solbacken till exempel. Ja. Har du jobbat med under några år. Vi pratade lite om det innan. Alltså, hur funkar det? Säger Ståle, den här killen verkar inte, han verkar inte, kan du kolla om hans tjej har gjort slut? Alltså, hur går snacket?
Ja, jag har ju tystnadsplikt i allting jag pratar om. Ja. Så att, det gäller då även det som Ståle har sagt till mig då, eller om spelarna har sagt någonting så. Men rent generellt så är det ju så att samspelet med tränaren är jätteviktigt, för tränarna fångar upp en del saker. Och jag har då också mina kanaler, jag pratar med spelarna individuellt eller med ledarna individuellt och sådär, så då fångar jag upp mina saker. Men absolut, vad det gäller Ståle så tycker jag han var väldigt, väldigt, väldigt öppen kring och släppte en väldigt stor frihet kring min roll. Så att så han kunde komma ibland och säga, ja, men snacka med den liran där, det känns som att det inte är 100 och det är bättre att du tar det än att jag tar det. Och han känner också i gruppen så att, ja, men jag upplever det här i gruppen, vad tänker du kring det och så vidare. Så att den dialogen är jätteviktig att ha med alla ledarna som finns då. Och samtidigt tycker jag också det är viktigt för mig att fånga upp signaler i gruppen om hur funkar det med ledarteamet och vad är deras styrkor och svagheter som vi kan jobba med eller påverka, eller så att man möts någonstans. Så att bara en kommunikationskärl där emellan spelare och tränare och så vidare, det är väl det som är en av de stora fördelarna med att ha en idrottspsykologisk rådgivare i ett lag då. För att i och med att jag har tystnadsplikt och är väldigt noga med det, så brukar jag kunna skaffa ett ganska bra förtroende hos spelarna. Och då kanske det kommer fram någon extra grej som kunde ha blivit ett problem, men som man kan undvika på grund av att man öppnar upp dialogen på ett klokt sätt.
Hur mycket tid bör du tillbringa till exempel med ett fotbollslag och Örebro i det här fallet för att liksom det ska kännas naturligt och bra? För du ska ju vara en i gänget ju också.
Ja, jag tycker det är viktigt att man inte kommer ner på träningen och så frågar fem spelare, vad är det där för en tjomme som står nere vid hörnflaggan där nere? Så, utan, nej, så det är viktigt att man skapar en relation både till spelare och ledare. Beroende på uppdraget, jobbar du bara med ledarna så kan det ju bara räcka med att träffa dem också, beroende på hur uppdraget ser ut. Men att man blir en del där, det tror jag är jätteviktigt för att få, ja, skapa relationer och förtroende såklart. Och då kan man också, ja, då får ju också de tips och tankar eller idéer som man kommer med också större trovärdighet eller också, ja, större effekt att folk lyssnar på en. Så att det är extremt viktigt att man finns på plats där. Sen kan det vara lite beroende på uppdrag hur mycket eller hur lite det där är då. Men för mig är det ju oftast inte viktigast att sitta där i omklädningsrum innan matchen, utan det här är ju mer långsiktiga processer. Sen så kanske uppdraget ger att okej, men vi ska jobba med processer som är i uppladdning, laddning inför match eller vad det nu är för inte. Och då kanske det blir viktigare att sitta med där också då. Men det är inte alltid det är så, utan jag tycker att en idrottspsykologs uppgift är ju att jobba med de långsiktiga processerna och få in arbetssätt som fungerar även när man inte är på plats.
Det sägs idag, och du som har varit med under rätt många år nu, Johan, att det har blivit mer individualiserat. Förut var det mer vi laget, vi ska göra det ihop. Idag är det mera jaget. Mm. Märker du det som psykolog också, att det att man kanske rent generellt, det är ju inte vi kan bara prata generellt, men ändå trenden, hur ser den ut?
Mm. Det är svårt det här med trender, man sitter mitt i det. Men i media är det utan tvekan så. Man är sitt eget varumärke mycket tydligare idag än vad det var för ett antal år sedan. Så det är det. Och en annan sak som driver på den här processen, det är att det är så stora pengar och att det finns agenter och intressenter runt de här spelarna som gör att man driver på det här. Men sen samtidigt upplever jag att de här killarna, då jag har jobbat mest med killar, men även det är ett tag sedan jag jobbar med damlandslag och så nu, men med de här killarna som jag mest är i kontakt med då, är ju att det är vanliga killar som du och jag. De är otroligt trevliga, nästan allihopa, precis som de flesta människor är väldigt trevliga och oftast väldigt ödmjuka och måna om att göra rätt för sig faktiskt. Sen är systemet och fotbollen då är ju ganska krass och kommersialiserad, och det gör att det blir konstiga situationer egentligen då, där man hamnar i kontraktsbråk eller man ska säljas och man blir utfryst och alla möjliga sådana saker som jag tror i många fall kan kan undvikas. Och nu har inte jag jobbat i de här superstora klubbarna. Där tänker jag mig att det är en sån genomströmning. De har så enorma pengar. De byter ju bara ut spelare. Men jag tror ju att en ledare... Jag är så naiv så jag tror att det funkar ungefär likadant där. Jag menar, även de här storstjärnorna är ju vanliga grabbar som gillar att spela fotboll från början. Sen är de våldsamt överbetalda nu för tiden. Men jag har väldigt mycket pengar och stjärnstart och sådana saker. Men när man kommer ner och pratar om deras prestation och om deras liv och sådana saker som berör dem, så är de till slut ändå, om man får en bra kontakt med de vanliga grabbar. Och jag har jobbat inte med de allra största stjärnorna kanske då, men med en hel del duktiga spelare. Och det är bra personer oftast, måste jag säga. Och när man sitter med dem som du och jag sitter här nu, så får man ofta en bra relation. Och de är måna om att faktiskt göra rätt för sig också. Sen är det en väldigt kommersialiserad och väldigt knepig värld. Så det blir blindskär och det blir misstag och det blir pengar som går före. Och sådana saker, prestige och sådana saker också säkert. Och sen finns det ju de som har tappat fotfästet såklart. Mm. Men jag är så naiv i det fallet också, så jag tror att om de skulle träffa rätt personer så skulle ju de hitta tillbaka också.
Vad säger du om en sån som Cristiano Ronaldo? Hela världen vet om vad han är anklagad för. Han byter klubb, går från Real till Juventus. Det är en enorm tryck på honom. Han blir dömd för skattebrott och han har våldtäktsanklagelsen hängande över sig. Mm. Och han bara presterar. Mm. Och presterar. Och presterar. Gör hattrick här förleden.
Hattrick senast, ja precis. Ja, det är ju om man säger då imponerande. Men det här är också, det är ju så spännande med olika människor. Nu snackar vi toppen av toppen. Och till och med toppen av det. Men jag har ingen aning, jag känner ju inte honom såklart, men det kan ju vara att det här är hans lufthål fortfarande, att fotbollen är hans passion i livet och han har ju alltid, och man kan säga vad man vill om de här händelserna, men han är ju en otrolig idrottsman och ett föredöme vad jag förstår med noggrannhet och det här vi pratade om förut. Och det kanske har blivit hans andningshål att ja, men när jag går innanför kritan då är det här är mitt ställe, här känner jag mig trygg och så vidare. Och det kan då balansera upp för de andra tråkiga händelserna som han har utsatts för eller utsatt andra för då i så fall. Så att människor är olika, många skulle säkert gå under där och en del då, eller ja, de stärks av det beroende på vad de har för erfarenheter och hur det ser ut runt omkring dem då. Med en fantastisk prestation, det är bara konstatera.
Du har också sagt att Zlatans sätt att vara kan bli ett problem för barn, har du sagt. Vad menar du då?
Ja. Det är lite roligt det där. Jag var i en intervju med en kvällstidning då som...
Ja, Expressen läste
det. Ja, precis. Ja. Och där satt vi och pratade. Vi satt och pratade länge. Det är ett jäkligt bra samtal. Jag tyckte artikeln blev väldigt bra också. Och så pratade vi en kort stund om Zlatan. Och då är rubriksättaren drar ju direkt på den då, så kan man ju säga. Så jag tycker inte att Zlatan fyller en stor funktion för de barn, eller borde inte fylla en stor funktion för de barn och ungdomar som spelar idag. Han är en fantastisk idrottsman, men jag tycker inte att han har agerat med föredöme kring, framförallt de senare åren. Det han gör på planen, det kan vi inte diskutera. Det är en av de största idrottsmännen som Sverige har haft i alla kategorier. Vi kan diskutera vem som är störst sen, men han är ju där uppe någonstans, så det är fantastiskt. Men att agera på det sättet och med den, jag tycker, som om man ska dra lite så här, med den arrogans och den, alltså det sänder fel signaler. För det, som jag sa tidigare, så fina och bra människor som man har träffat inom fotbollen, toppspelare, då behöver man inte bete sig på det sättet. Och nu vill jag understryka, jag känner inte honom personligen eller så. Jag har hälsat på honom en gång, det kommer nog inte han ens ihåg. Men grejen är det att det är så onödigt. För att han sänder signaler till en generation av spelare som tror att man måste vara så. Inte alla, men en del tror ju det. Och det blir inte bra i slutändan. Och jag tror ju att han är en klok människa, så att jag tror jag sa det i vår egen lilla podd här att vänta bara, så kommer han att dyka upp i något mer andra bättre sammanhang framöver här, för han är ju en businessman också, så han borde ju, och hans PR-firmer som ligger runt honom där borde ju förstå att de har mer att vinna. Den här kaxigheten och den här glimten i ögat som man ofta har, den är ju fantastisk när den är inom kontroll, men när den då spinner iväg så där, då bör han nog byta rådgivare eller... Ja, för att vara en bra förebild i varje fall, eller göra någonting annat.
Så för förebilder är viktiga, det vet jag att du har tagit upp.
Ja, förebilder är viktiga och jag gillar inte andra som ligger omkring och rullar ett helt VM eller beter sig illa på andra sätt heller. Men i slutändan så är det kanske inte de som är de viktigaste, utan när du har en dotter eller son som spelar fotboll, då kanske den här som är 2-3 år äldre och duktig eller en bra kompis eller vad det är för någonting i klubben kanske är viktigare när de är små. För att de här, det andra, de är ju liksom ute i galaxen någonstans och far de här superstjärnorna och det är väldigt långt borta och det kan väl kanske motivera lite grann så här under en period. Men när det kommer ner och du får se om du har en 9-åring och så ser du en 11- eller 12-åring som gör värsta snurrfinten eller gör något häftigt där nere på planen. Och den modellen, rollmodellen eller den förebilden är sannolikt viktigare för att liksom skapa det här genuina intresset och kanske den här utvecklingen också. Mm.
Hur mycket pratar man i lagen? Alltså du har ju varit i lag där flera spelare är förebilder för ja, det, i alla lag. Mm. Alla, de är förebilder, idoler för många. Hur mycket pratar man om sättet att vara som förebild?
Jag tycker man gör ett naturligt arbete skulle jag vilja säga. Jag tycker man egentligen säger man i FCK till spelarna att du får säga precis vad du vill, men du ska vara ärlig och du ska inte ge det på någon annan egentligen. Och det är väl ganska sunda, det är inte så mycket mer riktlinjer de får. Och sen så tycker man har en sund grupp som trivs tillsammans, så behöver det inte bli det här att man kastar skit på andra runt omkring, utan man pratar om sig själv och man pratar om vad man själv vill göra och vad vi tycker och så vidare. Och på så sätt så blir man ju en bra förebild, för man tjänar inte på att byta kaxigheter i media. Det är väldigt sällan man vinner någonting på det. Sådär. Så att, ja, på ett sätt så pratar man väldigt lite om det, men man är väldigt tydlig på hur man bör göra. Och det är inte så att du måste göra det här, men det blir ju en kultur i klubben sen när man har jobbat så ett tag, tycker jag. Så att, det är väl det bästa exemplet jag har när man är, ja, stjärnor där. Det är både danska och svenska landslagsspelare och så vidare som har varit i den klubben. Och där tycker jag man är goda förebilder och har en ödmjuk framtoning, och det tycker jag också avspeglade sig i omklädningsrummet, att det var lätt att gå in i det omklädningsrummet. Man tänker att FCK, nu gör jag MFF-fansen arga då, men FCK, Skandinaviens bästa herrklubb, att det är svårt att kliva in i det omklädningsrummet. Nej, men det tycker inte jag att det var, för att den här ödmjukheten som man då försöker bland spelarna då visa omvärlden, den fanns där. Sen har klubben en kaxig attityd att vi är bäst och så här, lite arroganta så, men det är mer ett spel för media, ett spel kanske lite med sponsorer och så vidare. Men man gör det på ett ändå, tycker jag, ett okej sätt. Och där har man ju en kaxig manager också i Ståle Solbacken, som är ju ett medialt vad heter, vad säger man, han slänger one-liners på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
Du, här kommer en samhällsfråga. Är det skillnad att vara idrottspsykolog för tjejer jämfört med killar?
Alltså på elitnivån så är det inte så större skillnad, eller på elitnivån ska vara, ja, nej, men alltså, nej, det är ingen större skillnad, tycker jag. Utan tjejerna är lika ambitiösa som killarna. De uttrycker det bara på olika sätt. Om man säger på gruppnivå så kanske killarna har lite knepigare att snacka om sig själv och sådär, men det går ganska snabbt. När man lär känna dem så tycker jag oftast att man kommer ganska bra in på dem och kan prata med dem på ett bra sätt också. De var inte lika vana utåt sett.
Tjejerna är bättre på det?
Tjejerna är lite, tycker jag, sätta ord på sina känslor och sådana saker. Men som jag säger, det här är ju bara, det är bara könsroller. Det är ju inte att det är skillnader mellan killar och tjejer, tycker jag då. Jag upplever som att de är ungefär lika ambitiösa och lika så. Men de här myterna säger ju lite grann som att ja, tjejerna, de har inga vinnarskallar, om vi pratar om det tidigare, så, eller de är inte på samma sätt då. Så det där är en liten skev bild, tycker jag. Det är ingen skillnad. Jag menar, om du tittar på Kalla eller en manlig idrottare, jag menar, det är ingen skillnad på de här. Det är större skillnad mellan två killar kanske än vad det är mellan tjejer och killar, om man tänker så. Så att, nej, ingen större skillnad. Sen så ibland uttrycker ju tränare så här, det är jobbigt att träna tjejer för att de ställer så mycket frågor. Men det här är inte könsskillnader, det är könsroller vi pratar om. Och jag brukar säga då istället att, ja men tusan, om du tycker att det är jobbigt med tjejerna att de ställer frågor, det visar att de bryr sig. Uppmana killarna att göra samma sak, så blir du en bättre tränare. Och killarna blir bättre för att de börjar resonera och blir mer självmedvetna och liksom öppnar upp och så vidare. Så att, Ja, ungefär så.
Du, blir du arg på spelarna? Jag menar, vi måste ju alla behandlas olika. Jag vet, när jag gjorde lumpen, jag gjorde det som jägare. Jag tyckte bäst om de befälen som röt lite på mig. Det blev det, alltså, det visste jag vad det, alltså, vad det handlade om. Ja. Det var bara att göra. Det var inte så mycket att snacka och ifrågasätta. Det är så att, sluta larva nu. Gå ut och spela. Alltså, förstår jag? Menar, alltså, är det alltid det här, oj, ja, men det tänk så här. Att, tänk på att det är solsken. Att bollen, alltså, förstår vad jag menar? Ja. Jag har inte lust att säga, skärp dig nu! Va?
Jag är nog, jag tror inte jag är så som person, men det är klart jag kan säga det fast på ett annat sätt då. Men för ibland måste man ju bara gå ut och ta det, och speciellt på elitnivån där det är professionella betalda spelare och vuxna som fattar beslut. Så länge det inte är något medicinskt farligt eller så vidare, så det är klart att det är så att man får säga till ibland att det här är bara att gå ut och göra, så tar vi det efteråt. Sen säger jag nog kanske inte som du gjorde där. Nej. Men det är nog mer personlighet. Eller lite
jag vill bara få fram.
Ja, jag vet. Ja, nej, men det är klart att det är klart att det händer. Ja.
Du, när känner du att du är färdig med den här gruppen? Nej, nu, det kommer ju nya spelare hela tiden, så finns ju att göra. Men på någonstans så kan man ju känna att, eller när känner ni att klubben och du att nu är färdiga?
Mm. Jag har ju varit som längst då 3 år i FCK och hade kunnat stanna kvar där några år till. Vi valde att flytta hem av familjeskäl, vi skulle ha barn och lite sådana saker. Så det är svårt att säga. Fotbollen är ju väldigt speciell just för att det är sån genomströmning. Alltså det var ju inte samma lag när jag kom dit som när jag åkte därifrån, och det är bara 3 år då. Nu har de dessutom, när jag varit borta ett år, så ser man ju att det är massa nya spelare. Varje fönster så är det nya spelare. Så där kan man nog vara ganska länge. Men sen så tänker jag också, jag är så som person också, att jag vill känna att jag utvecklas också, och det var det som var så roligt nu när jag kom hem från FCK, så började jag träffa Örebro och så vidare och kände då att nej, men jäklar, det här är ju en jättespännande utmaning med Örebro och den ledarkonstellationen och så vidare, den historia man har i föreningen. Så kändes det helt rätt att ta det och börja jobba där. Och då var det någon som sa, men du kommer från FCK och så Örebro och sådär, det är toppklubb och sådär. Ja, men det är inte det handlar om. Det handlar om att utveckla den gruppen man jobbar med, de ledarna, och utvecklas själv tillsammans med dem. Och det tycker jag är viktigt för mig i varje fall. Så det går nog åt båda hållen där när man är färdig. Tittar man när man jobbar med individuella, då kan det vara samarbeten som är 2-3 träffar. Och man kan känna sig nöjd då. För att nu har vi löst den här delen som vi hade sagt. Och då räcker det. Och mitt jobb är ju inte att vara kvar där och göra idrottaren eller så ledaren beroende av mig. Utan det är ju tvärtom. Det tråkigaste delen av jobbet är att göra dem oberoende av mig egentligen. Då har man ju lyckats i jobbet. Så att det är... Ja, svår fråga. Mm. Men i fotbollen eller lagidrotten tror jag man kan vara kvar ganska länge och för att bygga kulturer och sådana saker. Men det är nog samma sak. Jag menar, Alex Ferguson, vad var det? 19 år?
Ja, ännu längre.
Ja, det var ännu längre. Ja.
Wenger var 22 och Ferguson var ju 26.
Ja, så var det. Ja, precis. Det stämmer. Ja. Och jag menar, vågar man vara med och utvecklas tillsammans med gruppen och det här, då kan man nog vara ganska länge. Men känner man själv att det stagnerar, då ska man nog titta sig själv i spegeln och säga att nu är det time att byta här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vet ett annat ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Det är ju det här med föräldraskapet inom idrotten.
Mm. Ja.
För det är ju ett gissel. Och du har sagt att det till och med blir, det blir inte bättre i alla fall med åren, trots att vi talar om det.
Nej, jag upplever nog att det blir svårare och svårare situation. Och det tror jag hänger ihop just med det vi har varit inne lite grann på, professionaliseringen av idrotten. Och då menar jag av ungdoms- och barnidrotten. Och där det blir en... Ja, det blir andra spelregler när man gör det med barn- och ungdomsidrotten. Och ja, också då med samhället kan man säga att ja, men föräldrarna, ja, men nu pröjsar jag 5000 spänn för det här, då ska ju faktiskt klubben leverera lite grann, och så börjar man ställa krav på ett sätt som kanske heller inte är super för den här miljön. Så det finns många olika faktorer som påverkar det.
Mm. Men du har till exempel sagt att Stockholmsföräldrarna, de är värst i Norden.
Har jag sagt det?
Ja, har jag sagt.
Det måste varit inom lyckta dörrar.
Det var när det var i Örebro. Ja.
Precis, eller Köpenhamn.
Ja. Är det så att de här större klubbarna, storstadsklubbarna, akademierna i Bromma, Pojkarna, Hammarby och allt vad det nu är, där finns akademi för barn, att det, där är pressen stor. Alltså det är en hel till familj i angelägenheter.
Jag tror med att jag har haft en föreläsning som jag har gjort vid några tillfällen, eller ganska stort antal tillfällen snart, som, där jag säger att Stockholmsfotbollen är driven av ångest, och det kan jag nog nästan stå för, eller nästan, det står jag för såklart. För jag tycker då att klubbarna drivs av den här ångesten att de ska missa nästa Zlatan. Men det vet vi allihopa, han kommer inte från Stockholm, han kommer från Malmö. Det är ju, man missar nästa storstjärna. Och sen har du de här tränarna, så här hybristränare eller vad man ska kalla det för, som ska förverkliga sig själv och göra karriär, och de drömmer kanske om att bli tränare i något A-lag någonstans, men då ska de vinna kortsiktiga segrar med barn och ungdomar. Och sen har du då föräldrarna, och föräldrarna är en jätteviktig drivfaktor i det här. De skapar ju ett behov eller en efterfrågan hos föreningarna till extra träningar och specialträningar och akademier där de bästa ska samlas och så vidare. Och så den ångesten finns ju där också. Och sen har vi då barnen mitt i det här som, ja, de skolas ju in i den här miljön och de tror att det ska vara så här. Och det brukar ofta stå på forum och sådär, jag läser inte det jätteofta, men forum på sociala medier så står det, ja, men fråga barnen, de vill ju ha akademier. Ja, men tack.
Ja, men ska barn tävla överhuvudtaget?
Jag tycker inte att det är några problem om barn tävlar. Det som är problemet är när vuxna lägger in sina tävlingsmoment i det. Det vill säga, ja, den här debatten som har varit kring tabeller och sådana saker. Eller när både föräldrar och vuxna, eller vuxna tränare, förstärker det här av vinsten eller förlusten på ett konstigt sätt efteråt. För barnen är inte så intresserade av det där. De tycker det är kul att vinna och de kan vara lite ledsna när de förlorar och så vidare. Men sen så betydelsen av det försvinner ganska fort. Och sen går de in i nästa del, för barn lever här och nu. Men då är ju vi väldigt duktiga, vi vuxna. Vi ska ju förstärka saker och så tabeller och serier över hela säsonger och så vidare. Och då kan det börja bli knepigare. Så tävla är ju sig inte farligt för de som vill det. Och de som inte vill det, det är inte farligt heller. För om de är intresserade av idrott så kommer de nyfikenheten att komma. Och den kanske kommer när de är 10 eller 12. Alltså det är ingen brådska. Att lära sig tävla är ju bara en myt. För den som vill vara kvar i idrotten kommer att lära sig det om de vill vara kvar. Eller vill ge sig in i den här elitleken någonstans i framtiden. Så att det är ingenting konstigt med det.
Alltså det är underbart med serietabeller ju. Jag tyckte jag när jag var liten, jag tittade i min lilla kvartersklubb där satt i skuppen, stod ju Expressen då, serien en gång i veckan. Det fanns inte data på det, var ju det bästa som vi visste för att titta på när den kom ut.
Nu skickar de ju runt dem på WhatsApp eller Messenger eller någonting och har sina grupper och sådär grejer. Så de har ju sina tabeller ändå, de som behöver det. Men det här är inte nödvändigt för att barnen ska tycka att idrotten är roligare. Men det är heller inte farligt om man spelar en match eller sådär. Det, det är inga konstigheter med det heller. Men det är när man gör det för stort som man börjar fundera. Och när man då börjar starta 8-åringsakademier och ska vinna pokaler och man ska specialträna och allt möjligt sådär. Det finns liksom ingen större vinst i det. Vi får inte fram fler duktiga fotbollsspelare på det sättet, utan snarare tvärtom. Och det är det som är tråkigt, och det är det jag menar med det här att man drivs av någon slags ångest inom Stockholmsfotbollen, tyvärr. Sen ska jag säga, även om jag sitter här och är kritisk, det måste vi alltid komma ihåg, det finns fantastiska, jätteduktiga tränare och föreningar och så vidare i Stockholm också, men det är för många som driver på den här negativa utvecklingen. Nu tycker jag det är faktiskt intressant att AIK, som är en av de stora, har då sagt att man vill förändra sin verksamhet, och det hoppas jag, eller det ska bli väldigt spännande att se hur de lyckas med det och hur det påverkar klimatet. För jag tror att man behöver flera stora aktörer som lugnar ner det här och kanske samarbetar mer. Man ska konkurrera inne på gräsytan, där ska man ju försöka vinna och spela så bra som möjligt mot varandra. Men utanför så tror jag att Stockholmsfotbollen skulle tjäna på ett samarbete. Och jag tror att det finns många som skulle vilja göra det så också. Och det är, vi snackar ju inte A-lagen här. Det är bara vinna som gäller, varenda derby. Mm. Ja, så det tror jag hela Stockholmsfotbollen skulle tjäna på. Och inte bara fotbollen, utan jag tror att inom flera idrotter att man skulle Stockholm skulle vinna på det. Och sen måste jag alltid säga det när man kommer in på Stockholm och idrott. Politikerna måste ta sitt ansvar över att faktiskt ge tillfälle för barn att röra på sig. För det är faktiskt, jag reser runt i hela landet och ser hur det ser ut, och då är ju Stockholm en total katastrof, och det får nog alla partier ta på sig. Och jag tycker att det är jag skulle faktiskt vilja säga en skandal att man inte ger tillfälle för fler barn att få en bra och rolig upplevelse av idrott på grund av att deras beslut helt enkelt, för det är de som sitter till slut på pengarna och fördelar pengarna på något sätt. Så där måste man hitta en lösning, och det är ganska snabbt. Det är en stor del av Sveriges befolkning som utsätts för det här usla förhållanden helt enkelt.
Ja, titta, ishockeyn är väl det mest tydliga exemplet.
Var det en halv på 100 000 nu, va? Jag kan inte förstå hur man kommer undan med det när man sitter i en ansvarig position. Då pekar man ju alltid bakåt. Ja, men förra, de gjorde, och så pekar man på varandra och sen så går man vidare i livet och gör någonting annat. Jag förstår inte att man kan komma undan med det faktiskt, tyvärr. Jag tror ju att det är, inte för att jag är nationalekonom, men jag tror att det finns en ren ekonomisk vinst i det här, att få barn att röra på sig, både på kort och lång sikt, att få ett hälsosammare livsstilar. Det är ju en vinst någonstans i slutändan, tror jag. Men jag vet inte, det är bara kortsiktiga beslut som styr, och det får vi nog leva med som det ser ut just nu, verkar det som.
Ja, tyvärr. Men ja. Ja, någonting ordentligt får väl hända innan det blir, det brukar ju vara så. Det ska vara något riktigt tydligt
för vad det ska vara. Ja, undrar man vad det är. Jag vet inte vad...
Nej, jag vet inte heller i det här fallet. Alltså. Men man går tillbaka till föräldrar, så vet jag. Ja. Du har gjort till och med en liten checklista här för hur en förälder ska vara.
Ja.
Till exempel, ta det lugnt vid sidlinjen.
Ja, absolut. Och jag är ju inte för att stänga ute föräldrar. Jag vill att föräldrar ska vara nära idrotten. Och med det menar jag ju inte inne på planen då. Utan då menar jag att man står vid sidan om och skapar en god miljö. Och att man förstår varför föreningen gör si och så. Det här är också intressant. Jag tycker det är rätt om föräldrar ställer en fråga till en förening som selekterar 9-åringar. Varför gör ni det här och på vilka grunder gör ni det här? Det tycker jag är en förälders plikt att ställa den frågan för att se vad föreningen svarar och om det svaret är tillräckligt bra. Men också det här med att när man är på match så får man ju inte, man ska inte skälla på varken sin egen lille tjej, kille eller domaren eller andra föräldrar eller någonting, utan vet man med sig att man är lite upprörd ibland, då tycker jag man ska ta med sig en god kompis som man litar på. Och så när den kompisen ser att nej, men nu börjar ju Johan bli arg här, då kan väl kompisen säga till, du, vi går bort 2-3 minuter bort här och tar en kopp kaffe eller en läsk eller någonting, och sen så lugnar vi ner oss lite och sen går vi tillbaka. För jag tycker att den här föräldern ska öva på att stå där och faktiskt glädjas och liksom njuta av att ens barn har en rolig tid, men det får inte gå över styr.
Var närvarande, inte styrande. Du är lite inne på det när du säger att vara där, titta mycket, men inte lägga sig i tränarens uttagningar. Men det är, du vet ju själv, du var inne på ishockeyn här. Det finns de som skickar sina barn till AIK, så får de inte spela powerplay där. Då går de till Djurgården, får de inte spela powerplay där. Så går de till Huddinge, får de inte spela powerplay där. Det är fel på laget hela tiden.
Ja.
Alltså det är...
Ja. Mm. Och sen brukar de titta ner på sin, på sin kille. Oftast killar är det, men det är vanligare och vanligare tjej idrotten också tyvärr. Men så tittar de på grabben och så säger de, men du vill väl byta till den andra klubben? Och grabben 10 år, ja, ja det vill jag nog. Så. Ja, ja. Och sen så drar man vidare. Ja. Erfarenheten då från Stockholm fotbollen när jag jobbade i Djurgården där och satt med de andra större föreningarna också, det är väl generellt att de här försvinner. Mm. De lyckas inte, utan det blir en för dålig miljö. Det blir rörigt. Och, nej, så att vara närvarande men inte styrande. Och närvarande, det är ju att skjutsa och fixa och dona, men också faktiskt behöver inte se varenda träning, behöver inte se varenda match. Alltså, låt barnet ha sin egen grej där nere med kompisarna och tränaren och så vidare. Låt dem liksom skapa egna relationer där och så vidare. Så var inte där hela tiden, men visa intresse, ställ frågor, hur gick det idag, vad tänkte du, vad lärde du något nytt och de här sakerna som man är intresserad av. Och sen var där och kolla när man har tid och lust, såklart.
Och det vi var inne på lite tidigare också här, ifrågasätta idoler. Mm.
Det tycker jag man ska göra, och jag tycker man ska, i föreningarna tror jag är bra också, man knyter band mellan åldrar så att inte man, här är 7-åringarna, här är 8-åringarna, här är 9-åringarna, här är 10-åringarna, utan att som jag sa tidigare, varför inte låta en 10-11-åring komma ner och vara assistenttränare när du kör med 8-åringarna? Då kan den här 10-åringen briljera med och visa någonting där. Och 10-åringen kan också gå med och ge tips och råd till de här lite mindre. Och så får man en idol, en förebild. Och kanske till och med att de går på samma skola. Då kan den här lite mindre tjejen eller killen där säga, men åh, där är min tränare. Och så får man lite relationer där och så vidare. Så jag tror man ska jobba med dem nära idolerna då. Och så tror jag man ska försöka skippa de här som kanske inte är jättebra förebilder, trots att de kanske är duktiga fotbollsspelare, tänker jag.
Ja, det är mer än bara duktig, det ska vara en människa som har andra, står för goda värden och värderingar.
Ja, och när man sätter sig ner, jag har träffat så pass många fantastiska idrottare, både när jag har jobbat som idrottspsykolog och med vår lilla podd som sagt var och så vidare. Det är vanliga människor, ödmjuka, oftast ganska självmedvetna, som liksom, det är inte det här vinnarskallen, den dåliga sidan av vinnarskallen som man brukar prata om, den som är egoistisk och tar för sig och sådär. Det är sällan, upplever jag i varje fall. Men sen är de jäkligt målinriktade och vet vad de ska göra, såklart.
Du, vad är målet med din idrottspsykologi? Vad vill du hamna? Så är det som en kommentator som vill åtminstone göra en Champions League-final i karriären, eller en spelare som vill komma, alltså hur ser målet som ditt mål, Johans mål som idrottspsykolog?
Ja, det är klart, ringer Barcelona så kommer jag överväga i alla fall, lära mig spanska snabbt och dra ner. Nej, vad är målet? Jag brinner för att en god idrott, alltså dels har det här med mitt intresse för föräldrarna som jag tycker är en outnyttjad resurs. Det vi har pratat om är de negativa sidorna, men samtidigt de föräldrarna som är fantastiska, som bara bär hela idrottslivet och hjälper sina barn och allt där. Att hjälpa dem att skapa goda idrottsmiljöer, det tycker jag är jätteviktigt. En annan sak som jag tycker är viktigt är att försöka få in mer forskningsbaserad verksamhet, eller alltså idéer och tankar kring det som är forskningsbaserade, så att inte man sitter och gissar bara och säger, men vi gjorde så här 30 år sedan, det funkar nu också. Så att det är också en viktig del för mig. Och sen är det ju såklart, jag har ju levt med elitidrotten i hela mitt vuxna liv i princip, och jag tycker det är kul att sitta strax bakom bänken eller någonting sånt, eller vara med i omklädningsrummet när det är viktiga matcher, eller se utvecklingen hos en duktig spelare som blir ännu bättre eller tar till sig någonting, eller en ledare som är nyfiken. Så att det är många sådana saker som driver mig i det här, och ett litet mission att skapa möjligheter för fler att bli duktig i idrotten är såklart, men i samband med det, och de som känner mig också vet ju det, i samband med det är ju att få många bra, eller få många bra miljöer att idrotta i, dels faciliteter som vi pratar om, men också många duktiga ledare, många som kommer in i idrotten, då får vi också fler duktiga elitspelare någonstans i slutändan när de är vuxna. Så det där har det liksom, det jag brinner för. Och sen om det finns ett slutmål med det här, jag vet inte. Min fru säger att jag jobbar alldeles för mycket redan nu, så jag vet inte. Nej, jag brinner bara för det. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul. Idrotts-Sverige är fantastiskt, helt enkelt.
Vad är en vinnare för Johan Falby?
En vinnare är den som ger allt i alla lägen, både för sig själv och för laget då, eller den grupp man är i. Den som verkligen kan säga när de sitter i omklädningsrummet efter den här prestationen att gjorde allt idag. Och det innebär ju inte att man alltid vinner. Man förlorar också då. Så att det, men när man gör allt och man ser hur långt man kan komma och verkligen pressa sig att komma så långt man kan göra, då är man en vinnare i mina ögon.
Vad är en vinnare i livet då?
Oj. En vinnare i livet. Men för mig, jag tycker det är roligt att göra saker och uppleva saker. Så det tror jag är en som upplever mycket. Och som gör saker och provar, har idéer, provar lite nya saker. Det är en vinnare. Och sen så är det ju det här, självklart är det här vanliga, det att man har familjen och vänner och så nära. Men upplevelser, då är man en vinnare tycker jag i livet.
Var nyfiken?
Var nyfiken hela livet, det tror jag. Jag har nog idéer och tankar hela tiden och en del blir till någonting och många saker blir aldrig till någonting. Men det tror jag att man hela tiden strävar att utvecklas eller lära sig saker och komma vidare på något sätt. Och det kan ju vara att prova nya saker rent fysiskt, ja, men vattenskidor och fallskärmshoppning. Men det kan också vara att se nya saker, skaffa nya vänner eller uppleva nya länder eller nya maträtter. Eller det man har intresse för egentligen så.
Och sprida budskapet, sina kunskaper och erfarenheter vidare. Kanske då en nyutkommen bok till exempel här. Ja. Gör det bättre själv om du kan.
Ja. Den är... den är ju faktiskt 3 år nu tror jag.
Det är nästan relativt nyutkommen.
Ja, och den handlar just om idrottsföräldrar faktiskt. Mm. Men den vänder sig ju egentligen lika mycket till tränare eller så. Den handlar ju om det vi har pratat om idag egentligen, att skapa goda miljöer och där finns ju tränare med och där finns föräldrar med. Nu valde jag att gå via föräldrarna in för jag tycker det saknades bra litteratur eller så som ja, lite lättläst beskriver då hur man kan bidra helt enkelt.
Mm. Och så har du en podd också. Ja. Wag the dog.
Ja.
Skaka på hunden. Ja. Jag tror att fråga vad du menar. Vad menar du med det där? Då fick jag skaka på hunden.
Ja. Skaka på hunden. Det är ett engelskt uttryck som säger normalt sett så är det ju hunden som skakar svansen. Men ibland är det ju tvärtom. Ibland är det svansen som skakar hunden. Och vi i den podden som jag gör tillsammans med Magnus Lindvall som är professor på Göteborgs universitet och Jamie Smith som är vår producent. Då, den handlar ju om myter och konstigheter inom svensk idrott men också om då goda miljöer och motivation och talang som vi säger pratar vi om ur olika aspekter. Så, och vi har väl den idén, eller lite för ofta är det ju faktiskt gamla traditioner, lite pseudovetenskap och myter som styr och vi försöker väl prata lite grann om det bland annat. Men också väldigt mycket goda exempel. Vi har haft som jag sa tidigare en sån tur att vi har träffat många duktiga människor där. Vi har inte gjort lika många avsnitt som du har gjort. Så att vi är bara amatörer än så länge. Ja. Vi kämpar.
Men Väg the Dog och den finns där poddar finns.
Precis, den finns överallt.
Ja. Ja. Har du någon devis du lever efter när du vaknar på morgonen och sparkar av i täcket och ska upp och göra en bra dag?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Direkt i kaffebryggan eller vad är det som gäller?
Ja, direkt i kaffebryggan. Ja, nej. Men jag vet inte, jag tar nog dagen lite grann. Jag vill att det ska hända saker. Att det ska vara, 2 dagar ser inte likadana ut för mig. Det är 1000 saker som jag håller på med. Och det är väl det som jag nappar gärna på saker som händer. Så kan man säga. Är det en devis?
Nyfikenhet, att vara öppen. Det är väl en bra devis att vara öppen och beredd på det som kommer till en.
Ja. Ja, min fru Anna här, hon säger att det är aldrig tråkigt att vara med Johan i varje fall. För det är nya idéer varje dag. Men det måste vara jobbigt, tänker jag ibland.
Ja, när vi kom här till dig så stötte jag på en bekant i hallen här som var på väg ut.
Ja,
ja.
Marcus Johannesson.
Ja, Marcus Johannesson, ja. gamla Ysan och Djurgården och expertkommentatorn. Ja.
Precis.
Ja, ni har grejer ihop och du har, ja, ja. Du har poddar och du, ja. Hur många järn har du i elden egentligen, vet
ja,
du det?
Fasken. Ja, fasken. Marcus och jag, vi har ju försökt ta våra erfarenheter från idrottslivet och psykologin in i näringslivet lite grann och det är jättespännande. Det är en ny värld för mig så jag lär mig varje dag som sagt var. Så försöker ta mig in där. Och så, ja, men det här med Marcus, han har jobbat på ett företag där under ett antal år och varit mellanchef och allt vad det har varit där. Och nu försöker vi slå ihop våra kloka huvuden. Ja, eller ja, ja. Våra huvuden i varje fall försöker vi slå ihop.
Ja, det är bra, ja.
Och se vad det blir av det då. Så, att, nej, men så det är många hjärna i elden. Jag är väl igång och skriver lite material eller grunden till en ny bok också. Så att det ska komma lite mer saker framöver. Så att jag försöker hålla igång. Mm. Och sen har vi ju vi har en liten 7 månaders här nu också. Så att,
just det, du har 2 barn. Ja,
ja. Min dotter 14 år och min son 7 månader.
Ja, 7 månader. Alltså då har du fullt upp med det också. Ja, det...
Jag måste säga att
Anna tar... Du är ju min ålder. Du har ju passerat 50 och så var du småbarnspappa. Är du det?
Ja, men jag har faktiskt velat ha fler barn. Jag tycker inte det känns så konstigt. Men sen så är det ju det här med åldern. Att orkar man mer och så. Men det är ju starta om och jag tycker det har varit... spännande, ska vi säga så här. Han är ganska väl uppfostrad, de säger också. Nej, men han klarar det ganska bra och så. Och sen så tar Anna ett väldigt, väldigt stort och fantastiskt ansvar kring det där.
Anna, din fru?
Ja.
Mm. Ja, vi sa ingen Kellermalm, det är ett nytt namn.
Ja, Kellermalm.
Kellermalm, ja. Ja, precis. Johan Kellermalm Fallby.
Precis.
Ja. Fallby har du hetat hela tiden.
Ja, det har hetat hela tiden. Men vi gifte oss här för ett år sedan, knappt.
Ja. Ja. Och hon är också inom idrottssvängen. Möter henne i Djurgårdsoverall här.
Ja. Ja, visst är det så. Hon är fysioterapeut och jobbar med Djurgården damer och på en klinik inne i stan. Men nu är hon ju mammaledig. Men du ser, hon är ju mammaledig då, som det heter, men jobbar ändå. Så att det är, eller blandar lite. Ja.
Ja. Johan, du är också ute och träffar klubbar, pratar med klubbar ute i landet om föräldraskap och liknande. Vi möttes till exempel i min gamla moderklubb IFK Vidskjut i Järfälla för några veckor sedan.
Ja, det här är ju, för mig är det ju idrottsföreningarna i landet, i Stockholm och runt om hela landet. Det är ju kärnan i svensk idrott. Det är där det görs. Man kan ha väldigt fina dokument och strategier och så vidare från Riksidrottsförbundet och så vidare, men händer ingenting i föreningarna så det är jättesvårt. Så ja, apropå det då, den här strategi 2025 då som Riksidrottsförbundet har jobbat med de sista åren, den börjar ju sippra ut i föreningarna och då tänker jag att ja, men då kan jag kanske hjälpa till med den erfarenheten jag har och den infallsvinkel jag har utifrån psykologin, hur man bygger en bra idrottsmiljö. Så det gör jag väldigt mycket, och under 2018 tror jag var ute och jobbade med 33 föreningar runt om i landet med olika processer där man träffas 4 gånger och man försöker förbättra utbildningen internt för tränare och för föräldrar då inne i föreningarna. Och man får diskutera såna här saker om ja, men hur ser vi på tidig specialisering eller vad är talang för någonting och hur kommunicerar vi våra budskap. Och har vi
vad är talang för någonting?
Ja, gud ja. Ställ inte den frågan. Ja. Ja, nej, men så det jobbar jag ganska mycket med och det är en hel del föreningar som jag är igång med just nu och det kommer bli ännu fler under 2019. Så att det ser jag som en viktig del i det jobb jag gör. Och då får jag komma ut och träffa och se hur det ser ut i föreningar runt om i landet också. Och det ger ju mig väldigt mycket, både kunskap och träffa goda människor och se faktiskt hur bra det ser ut också.
Hur kommer klubbarna, hur gör de om de ska komma i kontakt med dig rent praktiskt?
Ja, johan@falby.eu, men jag är lätt googlad. Det är inte många Falby i Sverige helt enkelt, så att det är det enklaste att komma i kontakt med mig kring de frågorna. Så det är mycket samarbeten runt om i landet. Men det här med talang är också intressant om vi ska börja diskutera sådana saker. Och det används ju på ett väldigt märkligt sätt. Man pekar på en 12-åring och säger att den är talang och så, då blir det ofta väldigt knepigt för den här personen, där barnet, att leva upp till det här, och det ger ofta mer negativa effekter än positiva effekter, och det är nog en allmän uppfattning jag har faktiskt. Det gäller ju inte alla såklart, men en talang för mig, det är ju en som faktiskt har viljan att hålla på länge, att ha passionen, att ha den inre självbestämmande motivationen, att älska idrotten. Och runt det, om man ska vara en talang, så måste man också ha personer runt som har det lite lugnt. Både föräldrar och tränare och så vidare som skapar den här goda miljön. För annars så spelar det inte så stor roll om du är talang eller inte. Vi pratade ju tidigare om det här med de som hoppar omkring och byter klubbar bara för att man förlorar och så vidare. Det är ju inte en lugn miljö, och då är det svårt att vara talang, om man nu ska säga det. Det är svårt att bli duktig i så fall, helt enkelt, och då blir det rörigt. Och då... ja. Så talangbegreppet är väldigt rörigt, och det är ju det jag håller på att försöka peta ihop någon text om här, så får vi se om jag kommer lyckas med det framöver.
Men de som sa att tåla mycket träning, det är en talang, absolut. För då blir det bra.
Ja. Har man mycket motivation då, och sen då att tåla mycket träning, absolut, men tåla olika typer av träning dessutom, och sen under lång tid. Talang är ju inte, om du säger, ja, du kan säga du är en talang, och då gäller det just nu, men talang, att vara talang, det säger ingenting om framtiden. Det är det som man går vilse när man börjar tänka så. Så att det är ju, så träna mycket, träna länge, träna allsidigt är ju sådana. Och ha goda människor omkring sig, goda relationer. Ha lite tur. Mm. Du har, alltså det är massa faktorer som påverkar om man ska kunna bli duktig. Så talangbegreppet är ofta mer negativt än positivt, tyvärr. Men vi får återkomma i det nästa podd, och när jag har skrivit lite mer om det.
Nästa bok. Ja. Nästa, jag ska göra reklam för nästa bok.
Ja, precis.
Men verkligen nyutkommen.
Ja, precis. Direkt bara. Jag ringer dig dagen efter.
Ja. Om 5 år, hur ser det ut då, tror du, för dig?
Om 5 år...
då har ni också gjort 188 avsnitt med podd.
Ja, ja, precis. Ja. 189 faktiskt. Ja. Så. Nej, men alltså, jag brukar ju säga så här att det är omöjligt att förespå framtiden med, hos människor. Det går ju inte att säga att du är 12 år och talang, du kommer bli elitspelare. Och jag känner lite grann samma sak med mig. Jag vet inte om jag är talang längre, men jag vet faktiskt inte vad jag gör om 5 år. Sannolikt är jag inom samma område och jobbar vidare och har hittat nya intressanta projekt som jag kan jobba med och samarbetspartners och så. Men jag är ju alltid, jag kan ju också tänka mig att flytta utomlands igen ifall det tillfället skulle dyka upp, eller ifall det är så. Så jag har svårt att säga det, vad jag är om 5 år faktiskt. Jag har en, jag har väl en dröm om att få fortsätta med det jag håller på med, för jag tycker om det, helt enkelt. Men det kan ta andra svängar också.
Och vi har missat någon sväng nu, Johan.
Har vi missat någon sväng?
Nu när du har... Har jag glömt någon viktig del? Eller intressant del? Eller underhållande del? När det gäller Johan Falbu?
Nej, jag tycker vi har gått igenom en massa saker här. Måste jag säga. Det där skulle du nog ställa frågan till Anna då. Om vi har missat någonting. Jag vet inte om hon har hört här. Eller... Hon kommer ut i så fall.
Och Väg the Dog, där hör man dig varje vecka.
Eller? Nej, tyvärr inte. Vi har, det är ett litet sidoprojekt, men vi har ju 14 avsnitt ute, och vi har en ambition av att släppa ett varannan vecka. Inte alltid vi hinner det, för att som sagt, vi gör mycket andra saker. Magnus är ju professor på ett universitet, eller två universitet, har precis börjat på gymnastik- och idrottshögskolan här i Stockholm också. Och sen dessutom Jamie är ju kommunikatör och jobbar alldeles för mycket också. Så vi försöker bara överleva och få ut så mycket vi kan där. Men vi tycker det är förbaskat roligt och får väldigt mycket bra respons och intresse och frågor och så kring det. Så att vi kommer kämpa på ett tag till. Och så till slut kanske vi blir lika erfaren som du är.
Ja, ja, det är bara att fortsätta. Ja. Det är bara tålamod och trampa på bara.
Ja.
Ja. Tack så mycket, Johan Falbu. Och nu ska vi hem och väga doggen. Vi har ju en hemma.
Så wag the dog. Ja, ni måste inte wagga den. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej, hej. Jag tar den första igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.